Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Om jag är ärlig, så går det inte att använda som vapen eller ammunition mot mig. Sen är inte det helt sant, du kan ju paja för dig själv liksom, genom att vara ärlig, och du kan göra folk i din närhet illa. Mm.
dunkelt i hallen i lägenheten på översta våningen i ett rosa hus invid Kronprinsen i Malmö. Utanför går livet långsamt. Det är en av sommarens varmaste dagar. Och landets kanske hetaste komiker, Jonathan Unge, föser bort några kuvert med foten samtidigt som han hälsar välkommen in. Posthögen förklaras i en av hans podcasts Della Pappa, där han berättar att han rest land och rike runt i sommar, pandemi till trots, och idag är han just hemkommen från Gotland där han varit och skrivit manus. Imorgon bär av till Göteborg för ett av de där sällsynta stand-up-giggen den här sommaren. Som för alla komiker med scenen som arbetsplats har 2020 varit annorlunda minst sagt. Jonathan är annars ofta bokad på landets bättre klubbar. Han vann titeln Årets manliga komiker 2019 och det avtog knappast när han blev folkkär På spåret samma år. Dock är det sedan länge poddarna han livnär sig på. Della Sport, Della Arte, Della Papa och Della Horror Story som han alla gör tillsammans med Simon Chippen Svensson och K. Svensson. Bianca och Jonathan gifter det judiskt som han har med Bianca Meyer, och så är han inte sällan gäst hos Ola Söderholm i Stormens utveckling. Dessutom har han just avslutat arbetet med Skärvor av ett äktenskap för Sveriges Radio, en humorserie han gjort med sin exfru Sissela Benn. Kort sagt, dags för en av landets flitigaste poddare i Värvet avsnitt 429 som är inspelat i gästens kök, vilket påverkar ljudkvaliteten något kanske. Här är Jonathan Unge. Hur mår du då?
Jo, men jag mår okej.
Okay. Mm. Vad är det som gör att det bara är okej?
Okay? Men ska det vara mer än okej? Okay? Vilka höga krav. Jag vet inte, men alltså, varför det inte mer än okej okay, tror jag bara liksom är... Jag vet inte riktigt, livet i allmänhet och sådana saker. Jag vet inte, lite ensamhet möjligtvis. Men jag har ingen rätt att gnälla. Jag har det bra.
Hur ser din tillvaro ut just nu då?
Jag ägnar mig åt... alltså nu är det, jag har varit sommar, så allting är lite på paus. Dessutom så är det ju covid, så allting är ännu mer på paus. Men i princip så ägnar jag mig åt mina poddar, mina kröniker och åt lite andra projekt vid sidan om.
Jag känner lite grann att det finns ett glapp i storyn om ditt liv. För i intervjuer så brukar det vara fokus lite grann på uppväxten på Djurgården. Vilket vi ju kan säga till lyssnare från andra delar av landet är rätt exotiskt och ganska jävla flott. Och sen från 2007 ungefär när du började med stand-up. Men vad hände däremellan? Du skulle bli lärare ett tag.
Ja, alltså liksom däremellan så... Okej, så jag gick gymnasiet, eller hur?
Vilken var gick du gymnasiet?
Österdial.
Okej.
Och
det var flott på riktigt?
Nej, Österdial var absolut inte flott.
Nej.
Jag tror att Österdial har fått mycket bättre status nu.
Okay.
Att det har blivit en skola som är... på sätt väl ansedd. Kanske till och med att det inte helt lätt att komma in på Österdial. Men på min tid så var Österdial en sorts slaskhink liksom.
Aha, okej.
Jag hade lyckats ta mig till norra real. Hade jag. Men jag trivdes liksom inte där. Eller jag var liksom, jag tyckte det var läskigt att jag nästan bara kände mig själv. Så att jag bytte ganska snabbt tillbaka till Österdial. Det var ändå de flesta av de personer som jag hade gått i skolan med på Gärdeskolan och Östermalmsskolan och så på Djurgårdsskolan hade hamnat. Och som jag minns så var liksom, alltså Östra hade låga, det var låga liksom, ingångs vet du, du behöver inte ha, du behöver, det var ingen hög liksom, det var lätt att komma in på Österdial. Och den var liksom ganska, den var inte känd för att den liksom utmärkte sig akademiskt eller vad man ska säga på något sätt liksom. Och den var ju liksom den låg ju på Östermalm gjorde den, men det var ju så liksom att de riktigt rika gick väl på EG eller liksom Lundsberg eller Sigtuna, och de smarta gick ju på Norra Real eller så här Kungsholmen. Och sen hade folk börjat försvinna till, heter det Viktor Rydberg?
All right, så du gick ut gymnasiet?
Det gjorde jag. Ja. Det var ju superlätt. Alltså det var inte svårt med gymnasiet.
Nej.
Det är det verkligen inte. Jag kommer ihåg någon gång som exempel att jag misslyckades med matte B. Och sen så hamnade jag liksom i en sån uppsamlingsklass då för alla de som inte hade klarat av matte B. Och det visade sig ganska fort att det var fullkomligt omöjligt att inte få godkänt i den klassen. Mm. Men jag tror att det var precis... så här, skolpengen hade införts kanske liksom ett eller två år innan det här. Och skolor började så här straffas på något sätt för att inte få... Att ha elever som inte godkände vissa ämnen.
Okay. Mm.
Så att man hamnade liksom i klasser som... där liksom det gagnade skolan att man blev godkänd. Jag borde absolut inte bli godkänd i matte B.
Okej. Vad gick du för linje?
Samsam.
Men och vad hände efter gymnasiet?
Okej, så efter gymnasiet så var det liksom det här liksom, ja, men som ung i alla fall jag trodde liksom bara att livet skulle jag vet inte falla på plats, men att liksom allting bara händer på något sätt. Du går ut gymnasiet och sen så går du på universitetet och skaffar en utbildning och sen så skaffar du dig en fru och barn och du får jobb och sånt saker och allt sånt bara händer. Och sen så inser man när man är lite äldre man blir att sånt händer ju absolut inte. Och det är inte alla det händer för. Så jag skulle väl bli någonting och hade ingen aning vad det skulle vara för någonting i huvud taget. Först skulle jag göra lumpen till exempel.
Okay.
Hade mönstrat, skulle bli sjukvårdare vid kustartilleriet. Men så fick jag med ett brev där det stod att de inte hade råd med mig och att de skulle höra av sig. Och då till slut så... Jag undrar om liksom det var så att jag hade lite ströjobb och sen så åkte jag iväg på en sån här klassisk hittade självresa i Asien. Kom tillbaka... Började på kulturvetarlinjen. Fick ett brev från Försvarsmakten om att jag skulle in i lumpen. Ringde till dem, sa att jag inte kunde. De sa, vad fan snackar om? Du ska in, annars åker du i fängelse. Sen i mitt huvud då så har jag fått för mig att min mor låg med Björn von Sydow. Det här är en gammal historia. För att jag skulle slippa. Mm. Men så visade sig inte vara fallet.
Okej. Okay. Att du skulle slippa eller att hon låg med honom?
Ja, okej, det vet jag inte. Men jag har frågat mor. Hon påstår att hon inte har, i så fall har legat på min Björn von Sydow för att jag ska få slippa lumpen. Gud var egocentriskt om det var så att hon faktiskt låg med Björn von Sydow. Men inte krävde att jag skulle flippa lumpen.
Nej, utan bara för sitt eget höga nöjeskott.
Ja, precis. Och efter det så höll jag på att läsa massa olika saker. Jättemycket A-kurser och så. Hade en massa ströjobb som liksom växeltelefonist på Expressen. Och satt i receptionen och på jättemånga olika företag. Och jobbade i växeln på massa olika företag genom att jobba för liksom sådana här... bemanningsföretag som Manpower och Adecco. Och sen så började jag plugga på lärarhögskolan.
Okej. Okay. Men det var inte så... Det var inget kall att plugga till lärare?
Nej, men jag hade någon sorts liksom att jag... jag hade någon sorts romantisk syn på läraryrket. Det hade jag absolut. Jag hade liksom en lärare som jag såg väldigt mycket upp till. Som jag tyckte var fantastiskt. Och trodde kanske att det var ett yrke som skulle kunna passa mig. Men det var ju också liksom läraryrket hade börjat dala i status och på den tiden. Och dessutom så är det ganska svårt läraryrket. Så det är liksom det, ja, men jag märkte mer och mer att jag skulle inte klara av det.
Du hoppade av vid någon tidpunkt?
Jag hoppade väl av läraryrket när jag fick jobb på Sveriges Radio.
Så radion kom före komiken?
Nej, jag började 2017 att stå upp tillsammans med min kompis Aron.
2007 måste det ha varit.
Ja, just det, så kanske. Gud, det är så fruktansvärt år. Det var någon som sa, det drabbar väl alla oss i den här åldern. Men det var någon som sa någonting om, men det här var ju 20 år sedan. Och då tänkte jag, 1980, kan inte stämma. Kan absolut inte stämma. Men det är som att allting efter 2000 är bara ett blur för mig.
Ja, jag fattar.
Ja, och sen så började jag stuppa. Och sen så genom Simon Svensson fick jag in en fot på morgonpasset sommarvik liksom.
Mm.
Och sen så fick jag jobb på Tankesmedjan i Malmö.
Just det. För jag är ändå lite nyfiken på din uppväxt, även om den är liksom, du har fått prata om den ganska mycket.
Allt det här är superduper känt. Jag har ju snackat om det hur mycket som helst.
En sak som jag bara har läst mig till, som jag inte har hört dig prata om, är varför du konverterade.
Men jag konverterade aldrig.
Du gjorde inte det?
Men jag trodde att jag behövde.
Okej.
Okay. Så är det hyfsat rätt.
Ja.
Men jag kommer inte, jag konverterade. Jag var religiös när jag var runt 15. Och då är det då man konfirmerar sig.
Mm.
Så jag vände mig till den enda liksom personen i min närhet som var religiös. Åke Bonnier, som numera är biskop i Skara. Och då sa jag att jag var religiös och att jag ville konfirmera mig. Och då sa han, jag tycker inte du ska konfirmera dig, jag tycker du ska söka dina judiska rötter istället. Vilket är svinkonstigt sagt av en kristen.
Mm.
Men hur som helst, så
fast du... också lite schysst, tänker jag, mot en 15-åring.
Ja, ja.
Eller?
Ja, men det var väl schysst. Men jag bara tänker på liksom att om vi bara utgår ifrån att Åke Bonnier tror att Jesus är vägen till frälsning.
Ja, just det.
Så har han ju skickat bort mig från den.
Ja, jo, förvisso.
Ja.
Men han tänkte kanske att du skulle bli tajtare med Bonnier-familjen och sådär.
Ja, men det,
han är ju uppenbarligen...
Han har bara kunnat bjuda in mig på fler middagar.
Ja, jo. Ja.
Om det var det han var ute efter.
Han måste ju ha konverterat, eller?
Han... Nej, för att jag undrar... Nej, för att han är... Hans pappa är... Gerhard Bonnier är jude.
Okay. Ja, då
och då är inte han jude. Nej, och då tror inte jag... Men möjligtvis var han tvungen att konvertera till kristendomen.
Mm.
Så kan det ha varit.
Ja, jag får bjuda in till.
Honom. Nej. Ja, du får tala på honom istället. Mm. Och ja, men då gjorde jag det istället.
Mm.
Och så träffade jag rabbinen och sa att jag ville konvertera. Han nekar mig 3 gånger, vilket man tydligen måste göra under ett samma samtal, ska sägas.
Ah, okay.
Och jag stod på mig, och sen så sa han okej, okay, och fick en jättelik liksom liturlista som jag tittade lite lätt på. Och sen så började jag bara liksom läsa typ inledningskapitlet av första boken för att förstå att jag absolut inte behövde konvertera.
Mm. För det här känns ju som att när jag hör dig prata, så är det inte helt oviktigt med det judiska liksom communityt och lägren.
Nej, det var jätteviktigt för mig. Alltså, personligen var det jätteviktigt.
Mm.
Och även om, alltså, jag liksom, tycker ändå att jag då liksom har fått känslan av att folk säger att jag liksom är en fejkjude. Och de har absolut rätt. Alltså, för att liksom, väldigt mycket av den judiska judiskheten är liksom att man, det är ju kulturen. Och den är inte jag uppfödd i överhuvudtaget. Då skulle man kunna kontra det med någon sorts religiositet. Men den har jag ju inte heller. Men det är bara så att jag är liksom... även om det är falskt, så är jag 100% övertygad om att jag är jude.
Mm.
Och rent halachiskt sett alltså, så är ju det. Men alltså, ja, jag vet inte.
Mm. Sen också apropå din uppväxt då, så tänker jag så här att jag skulle så himla gärna vilja väga upp lite, eftersom du alltid får prata om och med din mor, känns det som. Kan vi inte borra ner lite i din pappa ändå?
Ja. Okej, okay, så pappa heter Ingmar Unge.
Mm.
Hans familj bestod av i alla fall till namnet bara vikingar. Min farfar hette Sture Unge, min farmor hette Ingjärd Unge, och så var det då pappa Ingmar, hans syster Gunnel och så lillebror Ragnar.
Mm.
Så det låter ju taget från en sida i Röd Orm liksom.
Mm.
Farfar, alltså Sture Unge, var uppfödd, har jag för mig, i Östersund till en bagarfamilj. Och han får sen reda på av sin mor, tror jag, att han inte är biologiskt deras barn, utan han är adopterad. Och att hans föräldrar, eller hans pappa, heter Unge efternamn. Så han tar sig namnet Unge, som jag förstått det.
Ah, okay.
Och hans pappa då, hans riktiga pappa, eller hans biologisk pappa, hette Edvard Unge. Och han var en sång- och dansman.
Okej.
Okay. Och även hans mor då var en sång- och danskvinna. Och de två åkte runt landet och spelade liksom varietéer och uppträdde. Och så fort de blev gravida och födde ett barn, då lämnade de det barnet i den staden de födde barnet i.
Mm.
Och så någon gång så var...
Som man gör.
Så någon gång då så var Sture Unge, min farfar då, och badade på, jag tror, Forsgrenska. Är det som är med bra platsen?
Ja, det låter väl rimligt.
Ja, jag tror det. Han var där och badade i alla fall. Och sen så fick han höra liksom att de sa i högtalarna att kan herr Unge komma till receptionen. Så påstås det i alla fall. Så kom han dit och då stod det redan den här Unge där. Och det var hans bror.
Ja.
Och så då tillsammans så letade de upp alla sina olika syskon. Och jag för mig, inte helt hundra, att de landade på 12 bröder och en syster.
Ah, wow.
Och sen så på något sätt så tog de upp kontakt. Jag tror att Edvard var död vid det här laget. Men de tog upp kontakten med modern. Och hon var sen, livnade sig på ålderns höst som spåtant på Gunnar Lund.
Just det.
Pappa berättade att han kunde komma in gratis på Gunnar Lund för att hans farmor jobbade där.
Mm. Vad har du liksom ärvt av honom?
Jag har ärvt liksom komiken. Att tycka att det är kul att berätta historier. Uppskatta liksom... historia och religion. Mest liksom för att det är så himla kul att kunna berätta anekdoter.
Så det har du ärvt av honom?
Det har jag ärvt av pappa. Och sen liksom en del personlighetsdrag, liksom lite konflikträdd och sådana saker. Jag har inte ärvt hans... Jag har ju tyvärr inte ärvt hans musikalitet eller hans händighet. Och jag har inte heller ärvt hans förmåga att kunna nöta.
Okay.
Alltså min far till exempel var och är väl en entusiastisk amatörsnickare. Och han har alltid liksom älskat det, att snickra. Men han har ju också varit väldigt dålig på det.
Mm.
Alltså, han har inte varit någon speciellt bra snickare. Och det vet jag, för jag har varit tvungen att leva väldigt många av hans tidigare verk.
Okay.
Livsfarliga sängar, ostadiga bord, bokhyllor man absolut inte ska lita på. Men med tiden, eftersom han bara liksom har nött på, alltså han har verkligen så utvecklats och blivit bättre och bättre. Och nu tycker jag att han är riktigt bra.
Mm. Och det tålamodet har du hittills inte visat?
Nej.
Du spelar ju väldigt mycket dataspel. Där tänker jag mig att det är så här... Jag kanske har förlegad syn. Jag vet inte vad du spelar för spel. Men jag tänker mig att om man spelar ett linjärt spel där det finns en början och ett slut och att man ska klara någon slutboss.
Ja.
Då brukar det ju vara att det är jättejobbigt.
Ja.
Vissa banor. Va?
Det är sant.
Det kanske... Har du tålamod med det? Eller slänger du kontrollen åt helvete?
Jag slänger kontrollen.
Ja.
Och ju äldre jag blir, desto jobbigare tycker jag det är att nöta. Alltså det fanns någonting när jag var yngre som gjorde att jag kunde nöta lite mer. Ett, för att liksom dataspel var liksom, nästan alla dataspel var uppbyggda på ett sånt sätt att nötning var liksom det enda sättet.
Mm.
För jag liksom tillhör ändå liksom generationen som är uppfödd med 8-bitars liksom. Jag spelade liksom Nintendo 8-bitars hos kompisar och jag var lite senare så skaffade jag själv att då hade jag liksom Mega Drive 16-bitar Sega. Men jag köpte till exempel den här Nintendo Mini för ett tag sedan.
Mm-hmm.
Och de spelen är ju svinsvåra. De är okay. Fruktansvärt svåra. Och så såg jag något program om det som handlade om att det är för att liksom, det var liksom första hemkonsolen, vilket gjorde att, liksom, att de flesta spel och kanske liksom bara liksom tänkandet var när man skapade spel, var att de skulle vara svåra. För de baseras liksom på arkadspel. Och arkadspel ska ju vara ursvårt.
Mm.
Så att du dör fort.
Och gör med mer pengar.
Så att du gör med mer pengar liksom. Mm. Så då hade jag väl liksom det i början. Men jag har ju verkligen märkt nu hur på äldre dagar hur lite jag kan nöta.
Mm. Men det där, jag var lite nyfiken på dig, för det återkommer ju, jag menar, du har ju dessutom skapat ganska mycket innehåll kring ditt spelande.
Ja.
Alltså, just nu, vad spelar du då?
Jag drar en liten anekdot bara. Okej.
Du är välkommen.
Ja, jag tror jag dragit den tidigare, men okej, då kör vi. Min bror var den som intresserade mig till spelandet. Och så kommer jag ihåg för några år sedan, inte så många år sedan, tror jag, så frågade jag honom, som jag alltid frågar honom när jag träffar honom, vad spelar du nu? Och så sa han att han inte spelade något. Och då blev jag liksom helt paff, och så frågade jag, varför inte då? Och så sa han, jag tycker inte att det är kul. Jag tycker inte att det är roligt längre. Och då tyckte jag det var så jävla obehagligt. Jag förstår inte vad det var liksom jättekonstigt. Alltså jag förstod inte vad han menade. Men han tyckte inte att det var skojigt längre. Så han hade bara slutat med det. Och så kände jag bara att gudslov så kommer det aldrig hända mig. Och sen nu för något år sedan då, så märkte jag att jag kunde inte längre liksom sjunka in i spel som är storybaserade. Och där man liksom måste, inte nöta, men du måste liksom grinda. Du bygger upp en karaktär liksom, vilket gör att du måste sätta dig in i massa olika liksom menyer och hur du liksom levlar och såna saker. Och det, jag kunde liksom inte, jag tyckte inte att det var värt det på något sätt. Jag tyckte inte att det var tillräckligt roligt.
Jag är inte läst av oss som är så här superälskat spel. Ja. Man spelar en jävla biker i något slags apokalyps.
Man spelar en person som drabbas. Ja, men det är efter en så här zombieapokalyps. Ja.
10 minuter stod jag ut.
Ja.
Sen,
men det är de bästa 10 minuterna i och för sig.
Okay.
Jag orkar inte med det, för jag kan inte smyga. Och det är väldigt mycket ett smygspel. Det har inte jag tålamod för. Nej. För det hade jag inte kunnat klara av än när jag var som mest gamer.
Nej, jag fattar.
Men sen så, liksom, så märker jag liksom också att jag är äldre, jag är långsammare. Det tar jättelång tid för mig att reagera och sådana saker. Mm. Så att när jag spelar liksom så här, när man ska liksom döda varandra spel online, så har jag liksom inte en chans. För att jag... jag har liksom ingen aning vad jag är.
Är det Fortnite och så?
Ja, jag spelar Warzone, Call of Duty, men det är ungefär, det är samma princip liksom. Jo, vad jag skulle säga var att för att jag blir så där ledsen för det, för att jag kommer ihåg, jag har också sagt 100 gånger, men jag tror det en gång då, men jag kommer ihåg någon gång när jag var 15 år, så var jag på väg hem från skolan, och så tänkte jag så här, vad fan ska jag hitta på? Vad ska jag göra? Och sen så kom jag på, jag kan leka med Playmobil. Det är svinkul. Det vet jag att jag älskar det. Så jag sprang ner i källaren och hämtade upp alla mina Playmobil-gubbar. Och så satte jag upp dem enligt ett scenario som jag kommer ihåg att jag alltid körde. Och sen var det som att allt var klart, och så var bara och så började vi leka. Och så gick det inte. För att man har blivit äldre, så man har tappat det. Det går liksom inte att sjunka in i det. Och då är det som att tv-spelen har gett en liten respit då, på något sätt. Men nu så kan man inte göra det heller. När man kommer till ytterligare ett steg där det inte går att sjunka in i det heller. Så ett tag så kunde jag bara spela skjutspel där man dödar varandra, eller liksom sportspel. Men så för bara några veckor sedan så kom ett samurajspel.
Uh-huh.
Som är liksom storybaserat, och man ska levla gubbar och så. Och det kan jag spela.
Okay.
Jag tycker det är kul.
Ja. Grattis.
Tack så jättemycket.
Vad heter det?
Det heter Ghost of någonting.
Okay.
Och det är som att jag har liksom återfått förmågan att kunna leka. I alla fall något år till.
Jag har nyligen börjat skriva dagbok. Vilket jag aldrig har gjort förut i hela mitt liv. Och då upptäcker jag ju försöker jag vara ganska sanningsenlig. Och sen så gör jag både det där som... Jag intervjuade Emma Hamberg, som berättade att när hon var 15 så hade hon träffat en kille som hon för övrigt är tillsammans med nu, som hade sagt att man ska inte skriva vad man gör i en dagbok, utan vad man känner.
Okay.
Och så försöker jag då göra både och. Men jag upptäcker då i mitt ganska numera långa dokument med dagbok att jag skriver om min spelritual som jag har på morgonen innan barnen och min tjej vaknar. Då så gör jag den här lilla ritualen då på morgonkvisten. Och så har jag känt att jag skäms inför min dagbok över att jag gör den.
Ja.
Och att den får så pass mycket, alltså att jag ändå lägger en timme på det där.
Ja. Och hur mycket av dagboken tar den upp?
Nej, men det gör den ju inte. Nej. Alltså ibland så skriver jag bara, gör ritualen kort idag. Men och det, på något sätt så kan jag ändå inte låta bli att lite grann bära på känslan av att jag kastar bort tid,
ja,
när jag gör den där ritualen. Kan du relatera till det när det kommer till spel?
Ja, det kan jag. Även om jag liksom aktivt har försökt liksom, men jag vet till exempel att jag liksom stått framför spegeln och spelat liksom i 24 timmar straight och sen bara, så vad håller du på med? Men då har jag alltid så här tagit mig i kragen och sagt jag har stått och bara, jag har inte gjort något. Jag har inte gjort något. Men så är det som att jag liksom skärper mig och säger, har du inte gjort något? Har du inte vallat en jord från den ena ranch till den andra? Har du inte gjort det? Mm. Jo, det har jag faktiskt gjort. Har du kanske levlat? Ja, det har jag. Har du sålt mycket hö? Absolut. Det har jag absolut gjort. Har du ny lada? Yep, det har jag. Så om man tänker så har jag gjort jättemycket.
Ja, ja.
Och sen så har jag den här gamla grejen om att, liksom att en av de svåraste och kanske mest den grejen som jag egentligen skulle skryta om allra mest, som jag liksom har gjort i mitt liv, det är ju då, förutom att jag ska vara barn, att jag liksom har tagit flygacert i San Andreas, GTA.
Mm.
Och hur svårt det var och hur jag ansträngde mig och så. Så både och. Jag kan se det på båda sätten.
Mm.
Men det kan jag.
Ja, jag fattar.
Mm. Men för mig också har nu på senare tid så har jag liksom börjat spela, och då menar jag liksom kanske de senaste liksom 3-4 åren, så har jag börjat spela online.
Mm.
Och då har ju spel varit viktigt för mig rent socialt liksom.
Mm.
Att det varit ett sätt att att umgås, men också ett sätt att hålla kontakt med folk som bor i andra städer än jag bor.
Mm. Tillbaka då till din far. Är han avundsjuk för att du och Cecilia är så symbiotiska och syns så mycket i media? Eller
nej, men han tycker väl att jag har varit kritisk och pissig mot honom i det offentliga.
Mm.
Och det tog han upp med mig. Och det har jag ju helt rätt i. Det hade inte jag uppskattat till exempel. Att bli liksom utlämnad. Och också att inte få liksom berätta min historia. Så att jag kommer ihåg att vi hade ett samtal för något halvår sedan. Och då talade vi liksom, men ett då, om det var han upplevde som ett svek. Men vilket jag ger honom rätt i. Att det liksom och utan liksom någon som helst heads up liksom. Och att han liksom fick ge sin egen liksom syn på saken. Och då fick jag, det var jättebra. Då fick jag lite mer hur han såg på det och blev lite mer införstådd. Man liksom får dela en annan persons synvinkel. Och att det liksom, det är inte så, det är inte schysst att lämna ut folk. Det är inte det liksom.
Mm.
Och det är lite som det som jag gör, alltså att leva på att lämna ut mig själv och därmed också lämna ut andra runt omkring mig. Det är oschysst.
Mm.
Det får man ändå liksom, det är bara att erkänna liksom. Om jag kommer sluta med det, troligtvis inte. Men det går inte att komma ifrån att om du är en person som är utlämnande, så skadar du andra.
Mm.
Det är bara liksom att erkänna. Sen liksom så tycker jag inte att jag har varit direkt orättvis.
Det är klart att din megafon är större än hans numera kanske.
Ja.
Men alla har väl på något sätt rätten till sin egen story, alltså, ja. Eller till sitt eget, ja.
Ja, men absolut. Jag har brukat dra en grej om att jag kommer ihåg att jag såg på någon tysk tv-serie som handlade om, jag blandade alltid ihop dem, men en av bröderna Mann. Det är inte han som skrev Döden i Venedig, utan han som skrev Huset Buddenbrock.
Okay.
Men han, då finns en scen där då han...
Det var i alla fall inte Manfred Mann.
Nej, det var det inte.
Nej.
Men då finns en scen där då han ser hur hans... Alltså väldigt unga dotter, kanske så här 4 år, när hon blir förälskad första gången, för att han är så himla, ja, men han är så bra på att liksom att picka upp sånt, och hur han sen använder liksom det till en scen i sin bok. Och det är väl så som alla författare eller utfläkare gör. Men det är också en jävla stöld. Ett är liksom en, att ta något från någon annan, och dessutom att jag liksom förnekar den personen en röst eller en kommentar. Eller liksom den personen kanske inte ens, troligtvis skulle inte ens vilja kommentera det överhuvudtaget. Så att ja, men liksom, det är ju, det är lite av ett övergrepp. Det är det.
Men vad är alternativet då? Alltså, eller vad kom du och din far fram till?
Jag kommer inte exakt ihåg vad vi kom fram till. Jag vet inte om jag har... Jag bad på riktigt om ursäkt för att jag hade gjort det mot honom. Jag vet inte om jag har lovat att aldrig göra om det. Men det har jag för mig att jag inte har lovat. Men jag gav honom rätt. Alltså verkligen rätt i hans känsla. För det. Schysst av mig. Men sen liksom, jag vet inte. Jag, det är det jag gör.
Du nämnde din bror här. Du har ju två syskon som jag har fattat det.
Tre faktiskt.
Tre? Okej.
Jag har en äldre bror, Patrik.
Är alla biologiska?
Alla är liksom biologiska, men de är lite hälften.
100%, okay.
Min äldre bror är min halvbror. Och
på pappas sida?
Alla är på pappas sida. Och så min syster är på både pappa och mamma. Och sen så är en till bror, Olle, som är också på pappas sida.
Som är yngre?
Ja, som är tredje äktenskapet.
Ja, jag fattar. Och vad är det här för människor, syskonskaran?
Min bror är psykolog i princip. Jag tror att han har liksom en uppsats kvar, men jobbar liksom som någon sorts chef på mellanvården i Stockholm. I Stockholms landsting, gissar jag då. Eller kommun, vet jag inte. Min syster Josefin, alltså min bror är väl 11 år äldre än jag är. Och min syster är väl 1,5, 2 år äldre än jag är. Och hon går liksom på något ställe som heter Slussen, som är ett ställe där man liksom förbereder folk för att komma ut i arbetslivet. Och min yngre bror Olle har väl liksom, som jag förstått det, typ 2 akademiska utbildningar, talar kinesiska och har aldrig tagit studielån. Och jobbar väl, om man inte jobbar nu så söker han väl jobb som lärare. Är även lärare i taekwondo.
Aha.
Han är verkligen motsatsen till alla sina syskon.
Okej. Och är ni tajta?
Jo, men på något sätt är det. Jag tycker ändå att jag är tajt med min äldre bror Patrik, även om vi hörs ganska sporadiskt. Och min syster träffar jag liksom varenda gång som jag träffar mamma. Och det är den som jag liksom har... Alltså jag växte upp med Patrik och Jossan. Men Patrik var mycket äldre, så han försvann ju efter ett tag. Men Jossan är den som jag har liksom växt upp med. Och min yngre bror Olle har jag liksom inte växt upp så mycket med. Utan det är pappas liksom tredje äktenskap. Så vi har liksom, vi har aldrig delat en vardag.
Nej, jag fattar.
Till exempel.
Ja, då är det kanske naturligt att man inte är supertight.
Nej, men alltså, grejen är att du behöver några delar en vardag för att bli tight.
Ja, det var någon smart människa i min familj som sa att relationer handlar om kvantitet.
Ja, men jag tror att det stämmer väldigt mycket.
Ja.
Och det är väl det som varit som, ja, men så här kritiken till exempel mot med så här söndagspappor. Som jag tror inte existerar längre, men som fanns liksom i generationen innan och kanske även en bit in i min generation. Där man liksom hade, när man träffade sin pappa varje liksom på helgerna liksom. Och de blir liksom inte riktigt riktiga.
Men när skilde sig dina föräldrar? Hur gammal var du?
Då var jag 6.
Var ju trauma?
Det måste jag ha varit det. Och min psykoanalytiker påstår absolut att det var det. Men det måste väl ha varit på något sätt liksom. Jo, men det är klart det var. En liten trauma. Jo, men det är klart det är liksom, allting rivs upp och sådana saker. Men jag hade liksom min trygghet hos mamma. Och det var inte så att jag inte hade vardag hos pappa. I perioder har jag verkligen haft liksom vardagsliv även med liksom min separerade far liksom. Och så. Och liksom de har väl liksom haft ett hyfsat ändå liksom fungerande liksom sätt att med att kunna kommunicera och samarbeta. Inte svinbra kan man inte påstå, men liksom jag skulle säga så här liksom, att de har kunnat samarbeta även om känslorna aldrig verkar ha läkt liksom.
Men flyttade han till någon annan stadsdel och så?
Ja, men han flyttade runt lite. Först så flyttade han hem till farmor och farfar som hade liksom en galen jävla våning på Drottninggatan. Och sen så flyttade han till Norrmälarstrand. Så bodde vi där ett tag. Och sen så flyttade han till Kristineberg. Mm. Där bodde han ganska länge.
Okay.
Och sen efter det så flyttade han ihop med sin tjej och bor nu kvar i den lägenheten. Som är en jättefin lägenhet på söder på Mariaberget, Stockholm.
Ja, det är så jävla platt fråga på något sätt. Men hur var din uppväxt då efter det? Hur var du som människa?
Men jag var liksom jävligt, jag var supermammi var jag. Jag var oerhört orolig. Jag hade liksom väldigt dödsångest. Jag stod inte ut med att vara ensam hemma. Jag hade en så här stark känsla av att om jag var hemma och typ inte någon annan var där, och speciellt inte mamma, så var det som att jag var död. Och att liksom att klockorna stannade, tiden gick inte, och att jag kunde så här titta ut genom fönstret, så var det som att livet pågick utomhus liksom. Men hos mig så var det bara, där jag var i mitt, så var det liksom bara dött. Så att jag hade en lång period då jag liksom inte stod ut med att efter att skolan var slut så drog jag runt på stan i massa timmar tills jag visste att min mamma och min syster var hemma liksom.
Just det.
Så då gick jag runt och så. Så jag har ganska bra koll på vad toaletter och sånt i Stockholms innerstad. Och vilka som är bäst. Svar Berns.
Där smet du in.
Där smet in, ja. Fantastiska toaletter.
Det faktum att du blir liksom religiös i så ung ålder. Det låter lite grann som att det uppstod ur ett vakuum på något sätt också. Eller?
Ja, kanske lite liksom. Att inte, jag vet inte. Men det var liksom att man... Ett, någon sorts sammanhållning då, att familjen kändes liksom splittrad. Men sen också bara liksom klassiskt liksom mening med livet tankar liksom. Sen var jag liksom, jag var väldigt religiös, men jag trodde väldigt mycket på Gud och jag bad väldigt mycket, jag hade liksom nästan som en tvångshandling liksom. Men så fort man har prov eller någonting som skulle göras, så var det som att jag gav Gud ett visst antal tack om han skulle ge mig liksom alla rätt och sådana saker. Och då plussades de på då hela tiden, eftersom det är ganska många prov. Så att till slut blev det liksom ohållbart. Jag stod liksom i en timme varje kväll och tackade.
Och hur fick du ordning på det där då? Genom att faktiskt, alltså när du då... Fick han rabbin så att säga, då kunde du...
Nej, men till slut så blev det bara ohållbart. Jag tänkte rent logiskt att låt oss säga så att vi drar ner de här bönerna med 50% i alla fall. Och sen efter ett tag, vilket jag gissar har mest med ålder att göra, så liksom försvann de där liksom tvångstankarna liksom.
När kom Aron Flam in i ditt liv? Var det
då? Om Aron Flam måste ha kommit in på... i gymnasiet. Jag kommer ihåg att jag liksom jag hade precis gått med i församlingen när jag började på Österreal, Och så i min klass då så gick ett antal judar. Och så var det en tjej där som då bjöd in mig att fira Chanukka hemma hos henne. Och så liksom, var vi hemma hos henne och så var det ytterligare en person, några andra personer bjudna, bland annat då Aaron. Och sen skulle jag läsa över, man skulle läsa så här bön, och skulle jag läsa över, jag kommer inte ihåg vad det var, från vinet eller någonting, eller ljuset, eller jag har ingen aning vad jag skulle läsa över. Så jag fick liksom en bok med transkriberad hebreiska i handen. Och så skulle jag läsa den. Och då var ju det meningen då att jag liksom skulle få pröva på hur det var. Så att jag liksom på, jag hade aldrig gjort det tidigare, så väldigt stapplande då, så började jag läsa. Då tyckte Aron att det gick för långsamt, så då tog han den från mig och så läste han allting väldigt fort.
Okej.
Okay. Och så tänkte jag, herregud, vilken jävla skithög.
Ja. Honom måste jag bli bästis med.
Nej, jag hade verkligen inga ambitioner att bli kompis med honom. Nej. Utan var vidrig.
Men hur gick det från detta till vänskapen?
Och sen så började vi jobba tillsammans på samma period på Glämsta, judisk kollo. Mm. Och där blev vi kompisar.
Och då var han ingen skithög längre? Eller?
Nej, men då var han väl... Nej, det var rätt sagt, det var han väl fortfarande. Men han visade också andra sidor som var positiva.
Mm. Hade du varit komiker ifall du inte var för honom?
Jag skulle vilja säga att jag rent genetiskt skulle vara det. Men alltså, ingen drog mig så mycket som Aron, absolut. Mm. Så det är inget tvivel om saken. Mm. Alltså han pushade oss till att stå uppa. Och sen, eftersom det gick jättebra för Aron direkt, så var det som att han fick ju tider att uppträda på olika liksom skumma klubbar runt om i landet. Och då såg han ofta till att han liksom, som ett extra krav, sa att han kommer ta med en kompis och kan inte han få mellan 3 och 5 minuter liksom.
Mm.
Så att det hade jag nog inte varit faktiskt.
Och där nötter du ju. Eller?
Ja, det måste jag ändå ha gjort. Men då gjorde jag det helt undermedvetet.
Okej. Okay. Mm. För att som du beskriver så var det ju så katastrofalt dålig i början.
Mm. Ja, men det gick jätte dåligt. Var verkligen. Jag hade ingen aning om man skrev skämt.
Mm.
Och det vet jag fortfarande inte riktigt hur man skriver skämt. Men på något sätt då så, efter mycket om män, så hittade jag väl ett sätt som funkade.
Mm. Nej, men du är ju unik på något sätt i din rolighet.
Tack.
Ja, men det är du väl.
Ja, då säger vi det. Det låter trevligt.
Men är det, tror du att det är Funny Bones?
Ja, det tror jag.
Mm.
Faktiskt. Att det bara är... Jag tror bara att det är något man råkar ha. Och sen så har jag haft tur att folk har pushat mig och att jag har gett möjlighet efter möjlighet efter möjlighet efter möjlighet.
Mm.
Som gjort att jag liksom kunnat öva. Och att jag hamnat i sammanhang som varit väldigt bra och turliga.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Nu var det länge sedan jag såg dig i verkligheten köra stand-up. Ja. Men inför det här så har jag ju tittat på mycket klipp liksom. Och då känns det ju som att väldigt mycket är off the cuff.
Ja.
Som att du inte har så himla... Alltså det känns inte som att du är så manustrogen.
Nej.
Men du... Alltså, ja.
Jag är aldrig off the cuff.
Okej.
Okay. Nästan aldrig.
Alltid skrivet?
Ja, nästan alltid skrivet. Mm. Det kan vara en kommentar här och där. Men de är ovanliga.
Okej.
Okay. De flesta, nästan alla andra ståuppare är väldigt mycket bättre på att liksom ta in en situation eller haka på något som händer i rummet.
Mm.
Ja, mycket, på det sättet så är det mycket, mycket mer av ett sorts skådespeleri.
Nu ska du köra stand-up i kväll? Nej, imorgon.
Imorgon, ja.
Är det någonting som är nyskrivet då?
Alltså, i mitt huvud så ska jag väl skriva lite så fort det har gått.
Mm.
Men jag har svårt att tro att det kommer bli så himla mycket nyskrivet. Det är också det att jag märker att ju äldre jag blir, så sämre är jag på att... skriva nytt. Ett, för att jag blivit bara liksom äldre och latare. Två är att jag har blivit skadad på något sätt av att göra poddar.
Mm.
Vilket gör att du behöver inte alls ha liksom samma liksom skratt per minut som du behöver i en stand-up. Två, för att jag bara blivit äldre liksom. Att jag är
liksom, det var ju ettan också.
Va? Var det ettan också?
Ja. Nu var det 1-2-2-2-2
som hette. Vad var det första jag sa? Då?
Nej,
men
jag har blivit äldre och latare.
I hur gammal jag blivit. Men att jag... Okej, men det första är väl bara... Vad sa jag första?
Ja, du har blivit äldre och latare.
Okej. Okay. Okej, men du blir äldre och latare. Ja. Men jag har också blivit äldre och bara liksom allmänt... Jag blir dummare då.
Okej.
Okay. Liksom att jag inte tillräckligt... Mina synapser har ruttnat bort liksom.
Det du har, det funkar ju. Eller är det vissa grejer som du... Alltså, tröttnar du på ditt eget material? Eller skriver du av det av andra?
Ja, men det är väl meningen för att jag ska skriva liksom ett set, vad det kan vara. Det är väl runt 25 minuter då, per år.
Mm.
Och det var ju aldrig något problem förr. Och det klarar det knappt av. Alltså, det är liksom... Det är inte, för mig var det liksom en dödssyn att jag skulle gå upp och köra samma... Till exempel med den här turnén som jag brukar göra en gång om året med Sems, med Branne och Ahmed.
Mm.
Då var det liksom det, alltså, att jag skulle köra samma material från förra turnén eller förrförra eller något gammalt. Det är liksom, det skulle aldrig att det skulle hända. Mm. Jag tror jag har gjort 2 år i rad nu.
Okay.
Så att, så att det går ut för.
Jag funderar lite över det här med ditt liksom kändiskap ändå.
Ja.
Hur har det här varit för dig? Liksom, du började ändå med... Du blev väl stor liksom med radio först. Och sen så har du liksom haft det här i 10-12 år.
Ja.
Någon slags kändiskap. Ja.
Det har varit en väldigt, vad heter det, det har varit en väldigt smärtfri och gradvis ökande, så att man nästan inte har märkt det. Mm. Att liksom, man började på radion och så var det kanske någon som hade hört den på radion. Och sen så blev det poddar. Och då, eftersom poddar är en sån liten bubbla på något sätt, så de som vet, de vet. Lite en sån känsla. Så blev det liksom lite mer. Och sen blev det lite tv. Och då blev det också lite mer. Och sen så blev det På spåret.
Mm. Och då smällde det till.
Och då blev det ett hopp. Mm. Inget groteskt hopp, men så att man märkte liksom. Mm. Det har liksom inte varit något problem. Och liksom de, och liksom de, alltså, så är det ju också liksom med att de som kommer fram är ju oftast, alltså det är ju nästan, alltså de som tycker illa om den skickar väl ett mejl eller någonting. Mm. Och de som har något positivt att säga, det är de som kommer fram. Mm. Det är väldigt sällan någon som tycker att man är liksom ett överskattat drägg kommer fram och säger någonting. På så sätt så är det inte något jobbigt. Och det där med stirra ut märker inte jag så mycket, för att jag märker inte sånt. Det enda jag tänkt på är att jag vet till exempel att jag är en näspetare. Mm-hmm. Så att det kan jag säga. Och att jag alltid sover på tåg och att jag då snarkar och dreglar. Mm. Så det har jag så här tänkt på, att det kanske man skulle kunna göra någonting åt. Men jag förstår inte hur.
Nej. Men min fördom om dig är att du har jättedålig syn.
Ja, jag har ju väldigt dålig syn, för att jag har också inga glasögon.
Nej, okej. Okay. Vilket du borde ha.
Ja, det borde jag absolut ha. Ja, ja. Men det var liksom när det tog slut mellan mig och min tjej för något år sedan. Och det var, så höll min Dahlia, min dotter, på att leka med mina glasögon och i någon taxi. Och så glömde vi dem där. Och sen var det som att jag tyckte att jag såg lite yngre ut när jag inte hade glasögon. Mm. Och sen skulle jag liksom ut på marknaden igen då. Så tänkte jag att det kanske är bättre då att inte se så gammal ut. Så då skaffade jag inte nya glasögon. Och det har ju då gjort att jag i mitt huvud tror att jag ser yngre ut. Men det är också så att jag håller menyn väldigt, väldigt nära. Mm. Och jag är ju tvungen att jag sitter med tvn precis framför ögonen. Liksom.
Ja, jag såg det här.
Och då är den ändå bortputtad. Så att jag puttade bort den för att jag kunde ta mig ur soffan.
Okay. Ja, jag fattar.
Så det är egentligen ännu närmare. Mm. Så jag har varit på väg flera gånger att skaffa glasögon igen, för att jag ser ju verkligen ingenting.
Skulle kanske kunna ha linser.
Ja, men jag tror det först ska jag skaffa det. Man är tvungen att göra två test, tror jag. Mm. Men grejen är att det är helt omöjligt att få tid för koll på synsam.
Okay.
Det är fantastiskt för många människor som tydligen behöver glasögon just nu.
Operation? Frågetecken.
Ja, jag har faktiskt tänkt på det. Mm. Är lite rädd.
Ja, men det förstår jag.
Men det vore ju svinskönt. Mm. Sen också, det är inte första gången som jag går en period utan glasögon. Och jag vet också att det är en sån chock att titta sig själv i spegeln sen när man har glasögon.
Ja, men du har ju inga speglar.
Ja, men jag har ju en på toaletten.
Ja, just det. Jag skrev en tweet förra året om din dialekt. Den blev väldigt uppskattad.
Mm, det var
83 likes.
Oj.
Men nu när jag sitter här med dig, så tycker jag att den bara... Jag har hört den liksom skymta fram ett par gånger. Mm. Och då tänker jag så här. Tänk om Jonathan är en sån som är lite kameleontig, för att jag inte... Och sen så sitter du med Simon Svensson som pratar dialekt. Mm. Ja, då färgas du av honom. Nej.
Jo, men jag tror att det är absolut det är så. Mm. Sen så tror jag också att jag koketterar lite mer. Mm.
Är det lite för komisk effekt också?
Men alltså, jag önskar att det absolut inte var så. Och i början tror jag verkligen inte att det var så. Utan det var för mig... Jag var helt omedveten om det och tyckte det var konstigt. Jag förstod inte vad det var folk kommenterade över. Men sen så tycker jag att det är svårt att tro att jag inte undermedvetet eller medvetet skulle ha utnyttjat det.
Nej.
Och jag vet, det skäms väldigt mycket vid det, för jag kommer ihåg att jag irriterar mig så fruktansvärt mycket på komiker som är uppskattade för att de låter roligt.
Mm. Så.
Ja, men jag kommer ihåg att jag irriterade mig jättemycket på Ankan.
Ah, okay.
Det var som att jag kunde inte ens höra hans skämt som är bra, bara för att jag var nästan helt övertygad om att han överdrev sin dialekt. Mm. Vilket han också gör. Och jag bara tycker det är så jävla lågt sätt att skämta på.
Okay, ja.
Så fruktansvärt lågt sätt.
Ja. Nu är inte han här och kan försvara,
och kan försvara sig. Nej. Men han hade nog erkänt. Och
det finns en bra värvet man.
Och men sen har jag nog gjort det ändå.
Mm. Nej men för då tänk, alltså just det där med musikaliteten tillskriver man ju människor som ändrar dialekt enkelt.
Det har jag också upprepat väldigt mycket till folk.
Eller hur?
Ja, och sagt att det är så.
Det var där den satte sig, din pappas musikalitet.
Ja, precis. Att jag talar konstigt.
Det finns ingen medvetenhet kring att stänga av eller sätta på den så att säga.
Nej, alltså, jag hoppas inte det. Jag kan tänka mig liksom att jag kan ha gjort det några gånger på scen och såna saker. Men jag tror bara att jag talar som jag talar. Och sen så, ja, men så låter jag kanske mer liksom stockholmare om jag talar med en stockholmare. Mm. Och mer som en hallänning. Som är mitt naturliga sätt att tala nu.
Och?
När jag är i Halland.
Hur låter du när du talar med bönder?
När jag talar med bönder, talar jag på bönders vis. Liksom, snacka kofitta och såna saker.
Jag förstår. Ja. Pratar Dalia skånska?
Men hon talar lite som jag liksom.
Okay.
Jag tror väldigt mycket att jag har fått av henne, att jag liksom har härmat henne. Hon påstår att hon inte talar skånska, men det gör hon ju absolut. Mm. Och så. Men jag tror också liksom att jag får, alltså, framförallt det här liksom, den här lite underliga betoningen, det är jag ganska säker på att jag har härmat från henne.
Apropå intervjuer skulle jag sagt, men jag skrev ner nämligen, för jag lyssnade på dig i Messiah Hallbergs insomnade podd. Och då hade du inte den, det var 2015.
Ja.
Då pratade du helt 100% stockholmska.
Snyggt.
Så det har hänt någonting sedan dess. Då nämnde jag den för att kunna säga apropå intervjuer, så har du varit öppenhjärtig med ditt drogbruk.
Ja.
Och, hur tänkte du där?
Men ett så har vi varit liksom att jag liksom har sålt in mig på att vara, men så här tror jag det var. Jag tror att det har väldigt mycket med podden att göra.
Okay.
Och att jag har behövt innehåll.
Mm.
Så jag har behövt någonting att prata om eller skämta om. Mm. Och då har det varit en grej som jag kan tala eller skämta om.
Mm.
Så jag bara liksom, jag har inte så jävla mycket som händer i mitt liv. Nej. Så det jag har är jag liksom tvungen att använda.
Då tar du sak, ja, då blir det det.
Ja, då blir det det handlar om.
Ja,
liksom.
Jag fattar. För jag tänkte att det var annars ett bra sätt att slippa få jobba på Sveriges Radio igen.
Ja, men jag jobbar ju på Sveriges Radio nu.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, just det. Mm.
Alltså precis, jag har precis gjort en grej för Sveriges Radio.
Ja.
Så att, men sen så finns det väl också liksom någon grej om att, tror jag, som jag har haft i mig själv, att om jag är ärlig så går det inte att använda som vapen eller ammunition mot mig.
Just det. Mm.
Sen är inte det helt sant, för du kan ju paja för dig själv liksom, genom att vara ärlig, och du kan göra folk i din närhet illa.
Mm.
Så det är inte 100%, men på något sätt har jag alltid, och det tror jag är ganska, det tror jag är väldigt mycket i folk som håller på och skämtar, att det är människor som vilket jag skiljer liksom folk som, jag vet inte, det är så tantigt, men som är komiker, att man skämtar liksom om sig själv, för att det, ja men just det, att, och det är skillnad då från en klassisk bara jävla mobbare som bara skämtar om andra svagheter.
Mm.
att man har liksom, man vet att man har en svaghet och så skämtar man om den för att förekomma mobbarna.
Just det. Mm. Men du har inte ställt till det för dig att du har varit öppenhjärtig med det?
Inte vad jag vet.
Nej. Skönt.
Ja, men det kommer säkert.
Är du en Malmö-komiker?
Jo, men det får jag nästan säga. Jo, men det tror jag nog att jag är. Jo, men det får jag nästan säga att jag är.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag hade börjat skämta, så kommer jag att jag var nere i Malmö någon gång, och det var liksom helt, jag var helt så här blown away av hur proffsigt allt var och hur roliga de var. Och jag tyckte liksom de var överlägsna mycket, att de var liksom helt, de var mycket mycket bättre var, tycker jag.
Mm.
Och sen så har jag liksom, det är ändå här som jag har utvecklats och växt upp som komiker. Så att det är ju.
Mm. Men tycker du att liksom i din comedy så att säga, alltså för den känns inte så himla typisk Malmö-komiker, alltså nu kanske jag gör det enkelt för mig och också gräver i min egen, eller så att bygga upp min egen okunskap, men det känns som att ganska mycket komedi härifrån eller innehåll generellt har varit så här lite Wikipedia-humor.
Ja, det var väl det liksom.
Så funkar det.
Ja, men så funkar liksom, det, och kanske också Pang Prego. Mm. Men då liksom framförallt då med, gissar jag, liksom Jesper Röndahl då.
Mm, ja, exakt.
Ja, men så var den. Ja, men den var väl. Ja, men,
obs, inget ont om han.
Ja,
han
alltså,
det är otroligt rolig.
Men, okay, men så har jag ju nästan aldrig varit.
Nej,
nej.
Utan du har ju grävit i dig
mig själv. Ja.
Ja, precis.
Ja.
Att knäcka den nöten på något sätt, att lyckas göra humor av Wikipedia, det hade ju gjort det mycket enklare om man skulle bottna i det.
Ja, för det finns ju så himla mycket Wikipedia-sidor.
Otroligt.
Det är jättemånga.
Ja.
Men jag kan säga nu är det bara så att man får bara veta hur man är, man får bara liksom acceptera hur man är. Så att, men det som jag kan säga blir avundsjuk hos andra komiker, och om jag liksom tittar på amerikanska komiker och sådana saker, det är de som hela tiden lyckas så här knäcka olika så här sociala koder, eller liksom lyckas driva med samhällsfenomen, eller se liksom hyckleri i samhället. På ett sätt som jag ju inte gör.
Vilka tänker du på? Eller?
Men jag vet inte, men om jag tänker på så här på Bill Burr och sådana saker liksom, så han är väldigt bra på att liksom hitta saker som vi reagerar automatiskt på ett visst sätt i samhället, och sen liksom belyser hur oerhört dumt det är och vilket hyckleri det är. Och på det sättet det gör liksom sådana som liksom Simon Svensson och Ola Söderholm och K. Svensson och sådana saker på. Jag är så himla mycket bättre än vad jag gör, och det kan jag vara lite avundsjuk på, att det blir liksom, att mitt blir lite, jag menar, om man ska ha någon sorts liksom lite romantisk syn på stand-up yrket så är det liksom lite det som det egentligen är till för. Så jävla mycket att sitta liksom och gnöla över sitt eget beroende eller oförmåga att kunna älska eller feghet eller vad som helst, det är inte. Det kan man ha författare till.
Ja,
men liksom att liksom få en att garva åt sig själv hur man tar saker för givet, eller hur alla liksom tolkar någonting på ett samma sätt, men man bara kan vrida på det lite så ser man hur absurt det är. Det har inte jag.
Alltså, även om det här är din alma mater då, rent som komiker, Malmö,
ja,
så känns det ju som att du... Du älskar inte stan riktigt, eller?
Men jag gillar Malmö på ett många sätt. Jag hade verkligen en så här förälskelse i Malmö i början när jag var här. Men liksom, så hade jag ju fått välja så hade jag ju inte bott här. Och sen kan jag liksom säga, om jag ska vara lite bitter, att så tänker jag ibland på att jag... Alltså, nu är jag, grejen är att jag är fast här för att mitt barn bor här. Så att nu hjälper ju, i det här scenariot jag kommer måla upp nu, så det är egentligen ett falskt scenario. Men liksom, jag har ett yrke som gör att jag skulle kunna vara var som helst i hela världen. Jag hade kunnat göra min podd från vilken del av jordklotet som helst.
Om det finns internet.
Om det finns internet. Mm. Och det finns det nästan överallt. Och så blir det Malmö. Och när jag tänker så kan jag ju bli lite ledsen.
Har du kört stand-up på engelska någon?
Det har jag gjort. Det gick åt helvete. Min engelska är för dålig.
Okay.
Det var någon som kom fram och sa att hon kände att det antagligen var kul på svenska.
Okay.
Ja, det tog jag som ett... tecken på att det inte var något bra.
Och det var det?
Det var på en sån här stand-up-klubb i Gamla stan. Alltså jag har aldrig kört utomlands. Det är jag jätteimponerad av, folk som liksom åker till London och New York och stuppar. Det hade jag aldrig vågat. Speciellt inte England. För där har man, alltså man tror att så här, man tror att häcklarkulturen är stark i USA, så är det liksom, det är ingenting mot hur den är i England. Mm. Där får man verkligen så här, där får verkligen stuckomma kunna liksom fend for themselves. Mm. I USA finns det ändå att till slut så tröttnar folk och så kommer en säkerhetsfaktor och lyfter bort dem. Mm. Men i England så bara fortsätter de. Mm.
Ja, nej, men jag kommer inte tvinga dig.
Nej. Men liksom, nej, men jag är jättenöjd, och det är bara liksom jag tänker på att jag hade kunnat vara var som helst annars. Mm. Det är bara en lustig tanke. Var som helst hade kunnat vara, så blev det Malmö. Mm. Och det är jättebra.
Men du skulle ju också kunna ha någon sån här Filip Hammar tillvaro där du flyger, eller ja, du skulle ju kunna ha dubbla
jag på. Fattar inte hur det är fysiskt möjligt för honom. Han måste ju ha den bästa fysiken. Han borde ju springa maraton eller liksom tävla i någon sorts Ironman eller någonting. Man borde ju sänka honom i Marianegraven, för han är uppenbarligen en fysik som är utomjordisk.
För att han klarar jetlagen, tänker du?
Men jag har hört, det kanske inte är sant, men jag har hört att han liksom veckopendlar till Los Angeles.
Ja, men i perioder tror jag han gör det.
Ja, men vilken människa klarar av det? Det är helt bizarrt.
Ja, men det gör man väl, om man måste.
Nej, inte ens man måste klara man av det.
Nej, okej.
Okay. Någon borde liksom ta blodprov på honom.
Ja, men
jag tror att han är liksom gåtan till, eller lösningen på corona.
Okej, okay, men du behöver kanske inte bosätta dig i Los Angeles, men nej. Köpenhamn hade du kunnat ta.
Köpenhamn hade du kunnat göra. Ja. Det hade du kunnat göra. Mm. Men där också, det är också ett bevis på att det är mer gnäll än en handling.
Liksom. Ja, jag fattar. Ja. Mm. Du har det ganska bekvämt här. Mm. Är du en romantiker?
Jag är en lat romantiker. På det sättet att jag liksom kan drömma om att den perfekta kvinnan som jag är dödskär ska komma, och att man liksom inte behöver kämpa eller göra någonting. Så på så sätt kan man säga att jag är romantiker.
Ja.
Alltså jag är verkligen den klassiska romantiken.
Medan du sitter då i dina kalsonger och spelar tv-spel?
Ja, eller att hon liksom bara förändrar mig så att jag sitter liksom i smoking och spelar tv-spel. Och att hon tycker att det är jättekul att titta på.
Ja.
Eller kanske till och med att alla helst att vi spelar tillsammans.
Mm. Jag vet inte varför jag ställer frågan. Jo, men det är nog för att jag har fått för mig just att du liksom ändå verkligen tror på kärleken.
Jag tycker liksom på något sätt att jag har blivit mer att jag inte riktigt tror på kärleken. Att liksom att jag har liksom blivit så att de starka och de liksom sanna och riktiga och liksom hållbara relationerna finns i vänskap och liksom släkt.
Mm. Okej. Okay. Du har gett upp.
Ja, men liksom jag vet inte. Det känns som att men det är väl att ja. Ja, men okay. Jag vet inte. Jag har väl liksom jag tror på förälskelse, tror jag på. Men det är liksom att ha en partner för resten av livet med allt jobb det innebär. Och liksom den liksom oerhörda mängden av tristess och att man tröttnar och att den tröttnar och sån saker. Jag kan liksom inte förstå hur någonting ska kunna överleva tidens tand på det sättet. Men det kan ju också vara liksom, ja men, surt sa räven liksom.
När du har blivit dumpad, ja. Då får världen veta det.
Ja.
Och att du verkar så, även på riktigt superknäckt.
Ja. Liksom.
Och det verkar ju lite jobbigt.
Ja. Ja, men det är liksom det är ju problemet med om det är så att du lever på självfläkande och dessutom är en person som tycker att bli lämnad är fruktansvärt, att det blir väldigt mycket in your face om det för omgivningen.
Där har du inte haft några sådana Ingmar Unge-samtal.
Men hur då?
Nej, jag bara tänker att de har hört av sig och sagt att måste du...
Nej. Jag kan tänka mig att det tänks.
Ah, okay.
Men ingen som har hört av sig.
Nej.
Jag tror snarare att jag själv har tänkt att nu får det vara nog.
Ja. Men du, går du ut psykoterapi nu?
Nej, det gör jag inte. Okay. Jag kanske borde. Mm. Men jag också där, jag orkar inte riktigt. Jag känner mig så där gammal nu. Och vad är det, vad skulle de kunna säga till mig? Och så. Mitt ex vill verkligen att jag ska göra det. Och det kanske jag ska ta mig till då. Men det är också bizarrt att jag ska sitta och tala mig själv. Ett, i mina egna poddar. Sen med folk som intervjuar mig. Och sen gå. Den lilla tid där jag inte gör det. Så ska jag alltså gå till en psykolog. Det blir ju... Alltså Gud kommer ju rättmätigt kasta en blixt i huvudet på mig. Liksom.
Men du har ju ändå uppenbarligen gjort det en hel del.
Ja, det har jag. Absolut.
Klassisk analys.
Ja, alltså psykanalys. Alltså freudiansk.
5 dagar i veckan.
4.
4 dagar
i veckan. Ja, okay. Men jag missade väldigt många.
Ja, all right. Samma som Aron Flam.
Nej.
Du har en egen här nere i Skåne.
Nej, alltså jag hade en i Stockholm.
Okay.
Jag slutade när jag kom tillbaka från mitt första sommarjobb i Skåne.
Okay.
För då hade jag skaffat jobb och blivit förälskad. Och då hade vi kommit överens om att när jag väl uppnår de två så är vi klara.
Men du refererar ju orimligt ofta i sådana fall till din psykoterapeut.
Det gör jag.
Om du inte har träffat honom på 10 år.
Nej, gud, nej, vi har inte haft kontakt efter det.
Okej.
Okay. Men han tagit ett stort avtryck. Plus att jag behöver content.
Jag vet inte hur väl det stämmer att du vet den här superklyschan om att man måste älska sig själv innan man kan älska någon annan och det där.
Ja, jag hoppas verkligen att det stämmer. Jag tycker att det är ett oerhört högt krav. Man kanske kan glida lite på det då. Man kan väl säga att man måste på något sätt ha något sorts acceptans om vem man är för att kunna acceptera någon annan. Så kan vi säga. Då tror jag att jag har en shot.
Okej, okay, fair enough. På den tiden du gick i psykoterapi, fick du syn på grejer som du inte hade koll på annars?
Jo, men det fick jag. Hur bortskämd och vad heter gnällig jag var. Fick jag och liksom oansvarig. Det fick jag syn på.
Skrattade högt idag när jag lyssnade om på ditt sommarprat för övrigt.
Ja.
Men det är väldigt roligt när du pratar om din bortskämdhet.
Ja, precis. Mm. Så det fick jag syn på. Mm. Sen så kan jag kan inte skaka av känslan av att jag tror att det är få personer i världen som respekterar mig så lite som en psykoterapeut.
Är det så?
Ja, jag har väldigt stark känsla av det.
Ni har ju som sagt ingen kontakt.
Nej.
Kanske kan skaffa en ny som respekterar dig.
Jo, men de respekterar inte jag.
Nej, jag fattar. Jag fattar. Med risk för att lägga sordin på stämningen. Så, alltså, du hade ju en rutin om självmord och så har du också sagt att du inte är benägen till självmord.
Ja.
Men liksom, det verkar ändå som att må piss är eller har varit en stor del av ditt liv.
Det är det. Och det är liksom din återkommande känsla.
Okej. Okay.
Men den är så himla också förknippad med liksom den här bortskämdheten och gnällandet och att göra sig till ett offer och bara lägga sig ner åt alla andra ta hand om den och såna saker. Så att den är inte lika romantisk i mina ögon som den var tidigare. Ett tag tror jag verkligen att jag hade liksom en romantisk syn på det här att må dåligt. Men nu så är den för mig så himla förknippad med just skam. Och rättmätig skam, ska jag säga. Inte bara inte någon sorts upplevd, utan verkligen helt rättmätig. Men nu lever vi väl i en tid då är det väldigt liksom vanligt och det är nästan vardag och allmänt accepterat att man går ut och säger att man mår piss.
Jo, förvisso. Men är du medicinerad för det?
Vad säger du?
Är du medicinerad för det?
Nej, det är jag inte. Jag var det ett tag. Såhär lyckopiller. Och så och det funkade jättebra från första sekunden jag tog det. Jag kom ihåg att jag vaknade upp nästa dag och bara herregud, fåglarna kvittrar. Vilket fantastiskt medel. Kollade på bruksanvisningen och kollade att effekten sätter igång om mellan 3-4 veckor.
Det skulle du inte ha gjort.
Va?
Du skulle inte ha läst den.
Men det är så starkt som min placebo att till och med när jag fick förklarat för mig att det var placebo så fungerade det jättebra.
Mm. Ja, men placebo-effekt är också en effekt.
Ja, absolut.
Men och varför slutade du?
Jag slutade med det för att det, ja, men kanske för att placebon till slut började liksom ebba ut. Jag mådde inte så dåligt längre, alltså den behövdes inte, och liksom bieffekterna var värre än effekten liksom.
Mm. Men är det långa sjok som du mår piss eller? Ser du något mönster?
Jag skulle säga att de kommer lite stötvis, och så är de olika långa.
Mm. Blir de kortare med åren?
Om du hade frågat mig för något år sedan så hade jag sagt att absolut att de blir det. Och liksom, det blir de nog också för att eftersom jag är i far och därför tar hand om ett barn, så går det liksom inte att sjunka. Alltså, om vi säger att min ledsenhet eller sorg eller vad fan det är, nedstämdhet eller någonting, att den är, om du jämför med alla flesta människor som på riktigt är det, oerhört lätt. Mm. Så det blir det så liksom att jag kan inte liksom gojsa ner mig för mycket i den, för att nästa vecka tar jag hand om mitt barn. Mm. Och då fylls liksom mitt liv av med liksom rutin och saker att göra och saker som ska fixas och saker. Och det kan vara väldigt tufft liksom när man inte mår bra, men det kan också vara väldigt bra för en. Mm. Och så. Men det är så en grej som jag oroar mig lite för, är att jag har märkt på mig själv att jag mår så himla mycket bättre de veckor jag har mitt barn. Och så fort som jag inte har det så mår jag betydligt mycket sämre. Ja, men så här, oroa mig för den, att det är så, men också liksom att, jag vet inte, barnet blir någon sorts medicin. Mm. Och att man ja, hur fan det ska gå sen när barnet inte behöver
det. Just det. Ja, det verkar vara en jobbig grej.
Ja.
Men det behöver vi inte tänka på en på 10 år typ, eller?
Ja, men liksom, ja, eller i alla fall lite fem säger vi.
Mm. Ja.
Ja, 5 år har jag alltså. Jag måste ju ta tag i det.
Mm. Har du skaffat eller lärt dig något slags verktyg då, förutom barn, att ta dig upp ur piss, kaninhålan?
Ja, men bara liksom superklyschiga grejer liksom. Alltså liksom, om jag tränar mår jag bättre.
Mm.
Om jag alltså, gud, det är tråkigt att ge Jordan B. Peterson rätt, men alltså här, bädda min säng.
Mm. Och äter ditt kött.
Precis. Brassar mitt eget kök. Fixar jag liksom, så att jag ringer och träffar folk istället för att sitta hemma och uggla, så mår jag bättre.
Mm.
Så det är mest sådana saker liksom.
Jag tänkte att vi skulle ta mitt succémoment frågor du inte fått förut.
Mm.
Och då har jag idag 2 gästredaktörer som heter Love och Salvador, det vill säga mina barn.
Mm.
Vad känner du för potatis?
Jag älskar potatis.
Ja.
Jag älskar det.
I alla dess former?
Alltså nästan alla.
Mm.
Jag tycker inte att kokt potatis är jättekul, det ska gudarna veta. Men
färskpotatis,
men alltså, potatis är ju, alltså jag tänker pommes frites, jag tänker chips, jag tänker potatismos.
Mm.
Jag tänker hasselbackspotatis.
Mm. Vet du vad jag påminner om häromdagen, som jag gjorde väldigt mycket i plugget? Att mosa kokt potatis ihop med sås och lingonsylt.
Ja.
Vilken grej.
Det är jättegott.
Ja.
Nej, potatis.
Så jag tycker inte du ska bäsa kokt potatis.
Nej.
Inte sådär slentrianmässigt.
Nej.
Kan man simma i Lego?
Jag skulle vilja säga ja, men jag tror nej.
Mm. Eller hur?
Jag tror nej faktiskt.
Mm. Jag tror inte heller att det är så skönt.
Det är absolut inte skönt. Det är det absolut inte. Jag kommer ihåg någon gång, jag läste en sån här, en kalanka, och så har Björnligan lyckats ta sig in i skattkammaren eller vad det heter.
Mm.
Och så hoppar då, och så frågar liksom Johan om man får ta ett sista dopp. Så han liksom hoppar från sin trampolin, och så liksom dyker han, och så bara hoppar han upp igen, och så blir det som det vore vatten.
Mm.
Och sen så blir Björnligan så himla, men de tycker det ser fruktansvärt härligt ut, så de gör samma sak. Men de ramlar bara rakt ner och förlorar medvetandet när de slår mot den här stenhårda, att det där är någonting som han har lärt sig.
Mm.
Det kan inte vem som helst göra. Och så tror jag att det är för Lego.
Ja. Ja. Vad skulle du helst bli attackerad av? 5 vildsvin eller en björn?
Oj, fan vilken bra fråga. Jag säger en björn.
Okej.
Okay. De attackerar mig liksom. Det är inte liksom, det är inte så att, att det är en fara eller någonting. Utan de går till anfall.
Det gör de.
En björn.
Mm, okej. Okay. För du vet hur man ska göra det.
Jag är ganska säker på hur man ska göra med björn.
Okej.
Okay. Gör sig stor, skrika jättemycket.
Okej. Okay. Om det inte funkar?
Har jag vapen?
Nej.
Ja, då är det bara att, ja, då är det kuta för att klättra upp i trä.
Mm, det kommer inte gå.
Inte?
Vad händer med spela död, Jonathan?
Det funkar. Jag tror det funkar, Björn. Nej, okay. De är asätare. Mm.
Då stänger vi momentet och tackar Salvador och Love som har varit med och redakterat det. Och så tänker jag att jag bara skulle vilja veta, vad tänker du kring din framtid?
Jag tänker, som jag alltid gör med min framtid, är att måtte det bara fortsätta som det är.
Mm-hmm. Mm.
Jag kräver absolut ingen utveckling.
Du skriver ändå på en tv-serie?
Ja, okay. Jag borde inte göra sånt.
Uh-huh.
Då gör jag misstaget att pröva någonting nytt. Jag tror att det kan vara lite bra för att man... för att det kanske håller sig vid liv lite. Jag har hört att det ska vara bra att pröva nya saker.
Mm, just det.
Ja, och bra liksom att pusha sig, och det är bra att utsätta sig för misslyckanden på något sätt.
Men tv-serien, är det en, finns det en beställning eller är det på speck?
Nej, det finns en beställning.
Ah, wow.
Ja, men det är också liksom, fan vad det är svårt med, har jag märkt. Alltså, jag har ju bara skrivit saker i krönikeform. Så nu sitter jag med en person och liksom, men bara, jag framförallt problem med 2 saker, och det är alltså dialog och handling. Mm. Och det är väldigt, väldigt mycket i en tv-serie som rör sig kring de 2 grejerna.
Miljöbeskrivningarna sätter du som...
Ja, absolut. Det är nästan bara att ta en bild och sen skriva av den. Mm. Men alltså framförallt handling.
Mm.
Det är så jävla svårt med handling.
Mm. Mm. Okej. Okay.
Det var något såhär, första dagen var någon som frågade mig, och vad händer då? Och jag kunde för mitt liv inte kunde komma på.
Men är det här den som det har talats lite om i Della kretsar?
Det vet jag inte.
Nej.
Den.
Nej.
I Della kretsar så talar vi mest om att jag ska spela huvudrollen Per Gynt i vad heter det, K's version av Per Gynt.
Mm. Okej, okay. Så det ska du göra,
ja,
i framtiden?
Ja, alltså om K någonsin skriver det manuset, och om det manuset någonsin blir klart, så kommer jag att spela Per Gynt då.
Mm. Och tv-serien, när ser vi den?
Den ska väl, om den någonsin blir klar, visas i mars.
Right.
På SVT tror jag.
Ja. Roligt. Och för det verkade ju lite grann som att du tyckte att det var traumatiskt ändå att vara skådespelare när du var med i...
Nej, jag tyckte inte att det var kul alls.
Nej.
Nu är det meningen att jag ska spela huvudrollen i den här tv-serien, och då Per Gynt, vilket jag bara utgår ifrån i huvudrollen.
Ja. Ja. Ja, men kul.
Ja.
Men alltså, trots då att du tyckte att det var helt traumatiskt att vara
skådespelare,
så ska du ändå göra det igen?
Ja.
Okej. Okay. Varför det?
Jag vet inte, jag tror att jag är
masochist.
Och vad heter det, väldigt känslig, eller liksom lättpåverkad av smicker.
Ja. Mm. Då återstår bara frågan, vill du rekommendera något?
Jag kan inte rekommendera något, men jag kommer med tips som Simon Svensson gav mig till alla er som är föräldrar och tycker det är jobbigt att hitta på historier åt dem. För det är så, det kan vara så, jag tycker det är så himla bra tips. Och Simon menar att du behöver absolut inte ha en handling.
Ah, okay.
Så om ditt barn ber om en historia, bara du behöver inte bry dig om handlingen överhuvudtaget. Du kan bara vara så här: det var en get som bodde på tak. Han flög till Damaskus och drack te. Och de är supernöjda med det.
Okej.
Okay. Ja. Jag har hört att det är ganska många... Jag själv tyckte det var ganska så jobbigt att hitta på en historia.
Mm.
Och så bara, vad ska det vara för intrig?
Man får lite prestationsångest.
Behöver ingen.
Nej, okej. Okay. Perfekt.
Mm.
Stort tack för att jag fick komma hit, hörru.
Tack för att du kom.
Ja, var det okej?
Okay? Ja, det var helt okej.
Ja.
Lite långt.
Ja, okay. Sorry.
Ja.
Tack.
Yes, i över 8 år har jag fått önskemål om den här intervjun och nu är den äntligen här. Det cowboyspel Jonathan så romantiskt beskrev verkar av allt att döma vara Red Dead Redemption 2 för övrigt. Och vill du höra mer av Jonathan Unge, gör som jag och kliv in i värmen i Delamonde-världen på underproduktion.se. Men vill du se Unge, ja, då ska du ju till Sveriges kanske kortaste talkshow Uppvärvning som ligger på Värvets Instagram. Sök och du ska finna. Nästa veckas gäst är en intellektuell tungviktare, så jag vågar knappt berätta vem det är. Om jag skulle jinxa något, så se till att du prenumererar på Värvet i din poddapp så missar du inga nya avsnitt. Producent var Mattias Nordgren, jag heter Kristoffer Triumf och Acast är vår plattform. Tack för idag!
Men så här var det. Jag kommer ihåg att den dåliga flickvännen jag hade, hon sa så här: du vill bara bli jude för att du vill ha kompisar. Och det hade hon nog ganska rätt i. Mm. Alltså vad jag vill ha, jag var ute efter en gemenskap. Mm. Och det hittade jag verkligen. Mm. Men sen hade jag kanske hoppat på lite mer, jag vet inte, men att någon bara liksom skulle ge mig ett förstahandskontrakt. Mm. Eller liksom ett jobb.
Du skulle få gå in gratis på nattklubb och så.
Ja, ja precis. Eller ännu mer liksom att jag liksom så här, ja, men jag vet inte, klart att du ska vara chefredaktör för DN eller någonting sånt liksom. Ja, att det ska vara lite fetare än så. Ja. Det har i alla fall inte jag sett något av. Man fick liksom lite rabatt här och där på en målarbutik. Fick man lite rabatt och sådana saker, men det var liksom, det var väl det.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.